Kapitel 24. Ett flöde av ande. Perrin drog på sig rocken på sin väg tillbaka till stjärnan genom kvällsdunklet. En behaglig trötthet genomsyrade hans armar och skuldror. Idag hade mäster Ayala förutom de vanliga uppgifterna låtit honom göra ett stort järnornament, fullt med siliga slingor och spiraler, till en port på något herresäte ute på landet. Det hade varit roligt att få göra någonting så vackert. Jag trodde hans ögon skulle tränga ut ur sina hålor när du sa att du inte tänkte göra det om det var åt en stor furste smed. Han sneglade mot Serene som gick bredvid honom. Skuggorna låg som en mask över hennes ansikte. För hans skarpa blick var skuggorna lite svagare än vad de skulle ha varit för någon annan. Men likväl fanns de där. Framhävde de höga kindbenen och gjorde näsans starka krökning mjukare. Han kunde inte få ordning på vad han tyckte om henne. Moraine och Lan vidhöll fortfarande att de skulle hålla sig i närheten av värdshuset. Men han önskade att hon kunde hitta på något annat att göra än att sitta och se på när han arbetade. Av någon anledning blev han mycket klumpigare när han tänkte på hennes snedögda blick. Mer än en gång hade han dragit till sig mäster Ayalas undrande blickar när han fumlade med släggan. Han hade alltid känt sig besvärad i sällskap med flickor, särskilt när de log mot honom. Men Serene log inte. Hon bara tittade. Än en gång undrade han om hon var den vackra kvinna som Min hade varnat honom för. Det är bättre om hon är falken. Tanken gjorde honom så förvånad att han snubblade till. Jag ville inte att en av de förlorade skulle kunna få någonting som jag gjort. Det fanns en glöd i hans gyllene ögon. Hur skulle jag kunna veta var den skulle hamna om den hade varit ämnad för någon av storfurstarna? Han rös. Det var inte meningen att skrämma dig, Faye, Serene. Hon log brett. Säkerligen trodde hon inte att han såg det. Du får nog ge dig så småningom, bondpojke. Har du någonsin funderat på att odla skägg? Det är illa nog att hon retas med mig hela tiden. Men ibland begriper jag överhuvudtaget inte vad hon är ute efter. När de kom fram till värdshusets dörr mötte de Moraine och Lan som kom gående från andra hållet. Moraine bar linnemanteln med den vida djupa kåpan som dolde ansiktet. Ljus från skänkrummet föll på gatstenarna. Två eller tre droskor rullade förbi och det fanns kanske ett dussin människor inom synhåll. Folk som hade bråttom hem till kvällsvarden. Men annars var det bara skuggorna som befolkade gatan. Väveriet var stängt och förbommat. Tystnaden var bedövande. Rand är i Tyr. Aesidens svala röst letade sig ut från den djupa kåpan som ur en grotta. Är du säker? Frågade Perrin. Jag har inte hört talas om några undliga händelser. Inga bröllop eller uttorkade brunnar. Han såg Serenes konfunderade min. Moraine hade inte varit särskilt meddelsam och det hade inte han heller. Då hade det varit svårare att få Loyal att hålla tand för tunga. Lyssnar du inte på rykten, smed, sa väktaren. Nog har det varit bröllop, lika många under de senaste 4 dagarna som på ett halvår dessförinnan. Och lika många mord som under ett helt år. Ett barn föll från en tornbalkong idag. 50 famnars fall ned på hårda stenar. Hon reste sig och sprang till sin mor utan en skråma. Margenas första dam, gäst i klippan sedan förra vintern, tillkännagav idag att hon skulle underkasta sig storfurstarnas vilja efter att så sent som igår ha sagt att Margena och hela dess flotta skulle brinna innan ens en landfurste från Tyr satte sin fot i staden. De hade inte torterat henne och hon är en ung dam med järnvilja, så du kan ju själv gissa om det var Rands verk. Hela Tyr sjuder som en gryta, smed. Hela vägen uppifrån och ned. Jag behövde inte höra dessa saker för att veta, sa Moraine. Perrin, drömde du om Rand i natt? Ja, medgav han. Han var i klipphjärtat, med det där svärdet i handen. Han märkte hur Serene rörde sig bredvid honom. Men jag har oroat mig så mycket över det att det inte är särskilt konstigt att jag drömmer om det. Jag drömde bara mardrömmar natten lång. En högväxt man, sa Serena, med rödaktigt hår och grå ögon, som höll någonting som lyste så starkt att det gjorde ont i ögonen, på ett ställe fullt med höga kolonner i rödsten. Säg att det inte var vad du drömdes med.
Jag har hört denna dröm beskrivas 100 gånger idag, sa Moraine. Alla pratar om mardrömmar. Belal bryr sig uppenbarligen inte om att skärma av sina drömmar. Men först och främst om just den drömmen. Plötsligt skrattade hon till, som ljudet av ett lågt, svalt klockspel. Folk säger att han är draken återfödd. De säger att han är i antågande. De står skrämda och viskar om det i hörnen. Men de säger det.
Och Belal, frågade Perrin. Moraines svar var som kallhamrat stål.
Honom ska jag ta hand om i natt.
Det kändes ingen lukt av rädsla från henne.
Vi tar hand om honom i natt, sa Lärn. Ja, min Gaydin, vi tar hand om honom. Och vad ska vi göra? Sitta här och vänta? Jag fick nog av väntan uppe i bergen, Moraine. Du och Loyal och Serena ska fara till Tarvalon, sa hon. Tills det här är över. Det är den plats där ni är säkrast. Var är Ogien, sa Lärn. Jag vill att ni ska vara på väg norrut så fort som möjligt, alla tre. Där uppe skulle jag tro, sa Perrin. I sitt rum, eller kanske i matsalen. Det finns lampor i fönstren där uppe. Han arbetar med anteckningarna till sin bok hela tiden. Han kan säkert skriva en hel massa om hur vi flyr fältet.
Han blev förvånad över bitterheten i sin röst.
Ljus, vill du kämpa mot en av de förlorade, din fårskalle?
Nej, men jag är trött på att fly. Jag minns en tid då jag inte flydde. Jag minns hur jag slog tillbaka, och det var bättre. Även om jag trodde att jag skulle dö, så var det bättre.
Jag ska leta upp honom, sa Serena. Jag erkänner villigt att det här är en strid jag gärna flyr från. Män slåss när de borde fly, och dårar slåss när de borde fly. Men jag behöver kanske inte upprepa mig. Hon gick i förväg in i värdshuset med ett lätt frasande från den delade kjolen. Perrin tittade sig hastigt omkring medan de följde efter henne mot trappan i bakre delen av skänkrummet. Det satt färre män vid borden än han hade väntat sig. Några satt ensamma och stirrade ut i luften med matt blick. Men där två eller tre satt tillsammans viskades det med skrämda röster så lågt att han knappt hörde. Likväl lyckades han 3 gånger uppfånga ordet draken. När han kommit upp för trappan hörde han ett annat svagt ljud. En duns, som om något föll ner på golvet i deras matsal. Han kikade bortåt korridoren.
Serena?
Ingen svarade.
Han kände nackhåret resa sig och började gå ditåt.
Serena?
Han sköt upp dörren.
Fail!
Hon låg på golvet invid bordet. Han gjorde en ansats att rusa in i rummet men hejdades av Moraines befallande stämma.
Stanna din idiot! Stanna om livet är dig kärt!
Hon nalkades genom korridoren sakta och hela tiden vred hon på huvudet som om hon lyssnade eller sökte efter någonting. Bakom henne kom Lärn med handen på svärdsfästet och en min som om han redan visste att det kalla stålet inte skulle vara till någon hjälp. Moraine kom fram till dörren och stannade där.
Gå undan, Perrin. Tillbaka.
Han tittade plågat på Serena, på Fail. Hon låg på golvet, livlös.
Till sist förmådde han sig att backa undan från dörren. Men han lämnade den öppen och stod så att han kunde se henne.
Hon såg ut som om hon var död. Han kunde inte se hennes bröst röra sig. Han ville yla högt.
Han rörde fingrarna på den hand som han skjutit upp dörren med, knöt och öppnade handen.
Det stack i fingrarna som om han slagit i armbågen.
Ska vi inte göra någonting, Moraine? Om inte du gör någonting så går jag in till henne.
Stå still, annars går du ingenstans mer, sa hon behärskat.
Vad är det som ligger vid hennes högra hand?
Det ser ut som om hon tappade det när hon föll. Jag ser inte riktigt.
Han blängde på henne och tittade in i rummet. En igelkott. Det ser ut som en igelkott snidad i trä. Moraine, berätta vad det är som står på. Vad är det som har hänt?
En igelkott, muttrade hon. En igelkott. Var tyst, Pervin. Jag måste tänka.
Jag kände hur den utlöstes. Jag känner rester av de flöden som användes för att gillra den.
Ande, ren ande, bara ren ande. Det finns nästan ingenting som kräver ett flöde av ren ande.
Varför får den där igelkotten mig att tänka på ande?
Vad var det som du kände utlösas, Moraine?
Vad var det som var gillrat? En fälla?
Ja, en fälla, sa hon. Irritationen skapade tunna sprickor i hennes svala lugn. En fälla avsedd för mig. Jag skulle ha varit den första som gick in i rummet om inte Serena hade rusat i förväg. Lärn och jag skulle säkerligen ha gått dit för att göra upp planer och vänta på kvällsvarden. Nu tänker jag inte vänta på någon kvällsvard. Var tyst om du vill kunna hjälpa flickan alls. Lärn, hämta värdshusvärden.
Väktaren gled iväg ner för trappan. Moraine trampade fram och tillbaka i korridoren. Då och då stannade hon och kikade in i rummet genom den öppna dörren.
Perrin kunde inte se några livstecken hos Serena. Bröstkorgen rörde sig inte. Han försökte lyssna efter hennes hjärtslag, men det var omöjligt till och med för hans skarpa hörsel.
Lan återvände, fösande en skrämd Jura Harrett framför sig. Moraine vände sig mot den tunnhårige mannen.
Ni lovade att reservera det här rummet åt mig, Mäster Harrett.
Hennes röst var lika skarp, lika exakt som en vass kniv.
Ni lovade att inte tillåta ens en piga att gå in där och städa om inte jag var närvarande. Vem har ni släppt in där, Mäster Harrett? Vem?
Harrett darrade som en skål pudding. Bara de två damerna i snod. De ville lämna en överraskning åt er. Det är sant, Isnod, jag svär. De visade den för mig. En liten igelkott. De sa att ni skulle bli förvånad.
Jag blev förvånad, värdshusvärd, sa hon med låg röst. Försvinn. Om ni viskar ett enda ord om detta, ens i sömnen, ska jag se till att det enda som blir kvar av det här värdshuset är ett hål i marken.
Ja, Isnod, viskade han. Jag svär, Isnod, jag svär.
Gå. Värdshusvärden föll på knä i sin bråska att nå trappan och dunsarna som hördes under hans väg ner antydde att han snubblade mer än en gång.
Han vet att jag är här, sa Moraine till väktaren, och han har hittat någon i svarta aja som har gillrat den här fällan åt honom. Men nu tror han kanske att jag är fångad i den. Det var bara en ytterligt liten urladdning av kraften, men han kanske är tillräckligt stark för att ha känt den.
I så fall misstänker han inte att vi kommer, sa Lan tyst.
Han log nästan. Perrin stirrade på dem med blottade tänder.
Hur går det med henne då, frågade han.
Vad är det som har hänt med henne, Moraine? Lever hon? Jag ser inte att hon andas.
Hon lever, sa Moraine dröjande.
Jag kan inte. Vågar inte gå tillräckligt nära för att säga mycket mer än så. Men hon lever.
Hon sover på sätt och vis. Så som en björn sover genom vintern. Hennes hjärta slår så sakta att det går flera minuter mellan varje slag. Och likadant är det med andetagen. Hon sover.
Trots den djupa kåpan kände han hennes blick.
Jag är rädd att hon inte är där, Perrin. Hon är inte i kroppen längre.
Inte i kroppen? Vad menar du?
Ljus. Du menar väl inte att de har
tagit hennes själ? Som med de grå männen.
Moraine skakade på huvudet och han drog lättad efter andan. Det värkte i bröstet som om han inte hade andat sedan hon talade sist.
Men var är hon då, Moraine?
Jag vet inte, sa hon. Jag har en misstanke, men jag vet inte.
En misstanke, en ledtråd, vad som helst. Bränner mig, var är hon?
Hans hetska ton fick Lan att vrida på sig, men Perrin visste att han skulle försöka knäcka väktaren som järn över ett avbräck om han försökte hindra honom.
Var?
Jag vet mycket lite om detta, Perrin.
Moraines röst var som kall, känslolös musik.
Jag har kommit på det lilla jag vet om det som förknippar en snidad igelkott med ande.
Figuren är en Cheer and Grill som senast studerades av Corianin Nedil, tornets sista drömmare. Det är en gåva som kallas att drömma hör samman med ande, Perrin. Det är ingenting som jag själv har studerat. Mina gåvor går andra vägar. Jag tror att Sarine är fångad i en dröm. Kanske till och med i drömvärlden, i Tel Aran Riot. Allt det som är hon finns i denna dröm. Allt. En drömmare sänder bara ut en del av sig själv. Om inte Sarine återvänder snart kommer hennes kropp att dö. Kanske fortsätter hon att leva i drömmen, jag vet inte. Det är alldeles för mycket du inte vet, muttrade Perrin. Han tittade in i rummet och ville gråta. Sarine såg så liten ut där hon låg, så hjälplös. Fail. Jag svär att aldrig kalla dig någonting annat än Fail. Varför gör du ingenting? Fällan är utlöst, Perrin. Men alla som går in i rummet kommer ändå att fånga sidan. Jag skulle inte hinna fram till henne innan jag fastnade själv. Och jag har en uppgift att utföra i natt. Bränne dig, Eishede. Bränne dina uppgifter. Denna drömvärld är den som mina vargdrömmar. Du sa att drömmare ser vargar ibland. Jag har berättat så mycket jag kan, sa hon vast. Det är dags för dig att fara härifrån. Lärn och jag måste bege oss till klippan. Det finns ingen tid för väntan längre. Nej, han sa det tyst. Men när Moraine öppnade munnen höjde han rösten. Nej, jag lämnar henne inte. Eishedén tog ett djupt andetag. Nåväl, Perrin. Rösten var som is, kall, slät, stilla. Stanna om du så vill. Kanske överlever du natten. Lärn. Hon och väktaren försvann bort mot sina rum. De var strax tillbaka. Lärn med sin färgskiftande mantel på sig. De försvann ner för trapporna utan ett ord. Han stirrade på Fail genom den öppna dörren. Jag måste göra någonting. Om det är som vargdrömmarna. Perrin, hörde Slagels mullrande stämma. Vad är detta om Fail? Ogien kom gående genom korridoren i skjortärmarna. Han hade bläckfläckar på fingrarna och en penna i ena handen. Lärn sa att jag måste ge mig av. Och sen sa han någonting om att Fail hamnat i en fälla. Vad menade han? Perrin berättade vad Moraine hade sagt. Det kan gå. Kanske. Det måste gå. Han blev förvånad när han hörde en morrning från Loyal. Nej, Perrin. Det är inte rätt. Fail är så fri. Det är inte rätt att fånga henne. Perrin såg upp mot Loyals ansikte och mindes plötsligt de gamla sagorna där ogierna beskrevs som skoningslösa fiender. Loyals öron låg bakåt strukna mot huvudet och hans breda ansikte var hårt som ett städ. Loyal, jag ska försöka hjälpa Fail, men jag kommer själv att vara hjälplös medan jag gör det. Vaktar du mig? Loyal höjde sina väldiga händer, dessa händer som han bläddrade så försiktigt med i sina böcker, och de tjocka fingrarna kröktes som för att krossa sten. Ingen kommer förbi mig medan jag ännu är i livet, Perrin. Inte Myrdrailer, inte den svarte själv. Det lät som ett enkelt konstaterande. Perrin nickade och tittade genom dörren igen. Det måste fungera. Jag struntar i om det var henne min varnade mig för. Med en morrning kastade han sig mot Fail, med handen utsträckt framför sig. Han tyckte att han kände hennes fot innan han försvann. Om Fällans dröm var Tel Aran Riot eller ej visste inte Perrin. Men han kände igen sin vargdröm. Runt om honom fanns böljande gräsklädda kullar med enstaka träddungar. Han såg hjortar som betade i närheten av träden och en hjord av något annat slags djur rörde sig över gräset med långa språng. De såg ut som brunrandiga hjortar men med långa raka horn. Lukten som vinden förde med sig sa honom att de var gott byte och andra dofter talade om god jakt överallt omkring honom. Detta var vargdrömmen. Han hade på sig den långa smedvästen, insåg han. Armarna var bara och han kände någonting tungt vid sidan. Han förde handen till yxbältet, men det var inte yxan som hängde i öglan. Han lät fingrarna glida över det tunga slägghuvudet. Det kändes rätt och riktigt. Framför honom landade språng. Du kommer igen, som en dåre.
Bilden som Perrin tog emot var av en valp som stack nosen i ett ihåligt träd för att lapa honung trots bina som stack den i munnen och ögonen. Faran är större än någonsin, ungtjur. Onda väsen vistas i drömmen. Bröderna och systrarna undviker bergen av sten som två benen bygger och räds nästan att drömma till varandra. Du måste ge dig av. Nej, sa Perrin. Fail är här någonstans, fångad. Jag måste finna hennes språng. Jag måste. Han kände någonting inom sig, en förändring. Han såg ner på lurviga ben, breda tassar. Han var en varg, ännu större än språng. Du är här för starkt. Det fanns en stor bestörtning i språngs anrop. Du kommer att dö, ungtjur. Om jag inte kan befria falken, bryr jag mig inte om att jag dör, broder. Då jagar vi, broder. Med nosarna mot vinden löpte de två vargarna iväg över slätten för att söka efter falken.